Hej och välkomna till det 45:e avsnittet av Från bäck till bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Benklarsen och på andra sidan Mattias Axelsson.
Du menar att jag ska säga någonting här?
Nej, jag brukar inte säga...
Nej, du brukar säga hej eller hur är det med dig eller någonting. Så jag tänkte jag väntar på att du ställer frågan innan jag säger någonting. Men ja,
så chantigt.
Det blev ju sådär. Ja. Det blev ju sådär.
Det blev mediokert. Men vi är väl lika glada för det.
Det är vi väl. Du sitter i badrummet och poddar idag.
Jag kör badrumspodd. Jag har bunkrat upp med lite handdukar här var, så jag hoppas att ljudet blir okej ändå. Min son har varit lite lättväckt de sista dagarna, så att vi ska försöka inte väcka honom. Och badrummet är så långt bort jag kommer från honom. Så att,
jag tänkte att du var på väg att säga att han var lättkränkt.
Det är han säkert också. Men,
han kommer bli sån liten woke kid.
Ja, det ska han. Ja, gud. Som han kommer.
Som han kommer att bli.
Ja, vi har... Det är någonting passande med att vi har gjort liksom Johan Falk-serien väldigt mycket och så väljer vi nu en tv-serie med Jens Hultén i. Det är så att vi inte riktigt kan släppa den då.
Vi
liksom.
Kan inte släppa Jens Hultén.
Nej.
Utan vi valde väl kanske inte, ska vi väl ärligt säga, film utifrån att Jens Hultén var med i den. Jag hade faktiskt till och med glömt bort att han spelade en roll. Och det tog några sekunder innan jag ens förstod att det var han som spelade i den rollen. För han är ju verkligen inte lik.
Nej.
Så han spelar Seth Rydell i Johan Falk-filmerna.
Nej, han ser ju mycket yngre ut, trots att det inte är så stor många års skillnad mellan första Falk-filmerna han är med i och den här. Det här är ju lite före, men det är väl bara 2 år innan, tror jag. Mm. Men jag tycker han ser, framförallt så ska han väl spela en liten ung och cool kille.
Ja,
liksom.
Framförallt så är han är ju på ett helt annat sätt, hans karaktär, ja. Som är väldigt mycket mer tillbakadragen och introvert. Och det kan man ju verkligen inte anklaga Seth Rydell för att vara.
Nej, det är svårt att säga. Men jag som knappt, jag var ju med lite grann i förra avsnittet, lyssnade igenom det, tyckte det var, jag vill säga återigen tack till Anders Nilsson för att han ställde upp. Jag tyckte det var en oerhört, jag som inte ens var med och gjorde intervjun, tyckte det var skitbra. Jag tyckte jag älskade hans sätt att prata. Och inte
ja,
bara dialekten.
Han är ju oerhört engagerad i det han gör. Det märker man. Han älskar ju verkligen det här att göra den här typen av film. Och framförallt älskar han ju att prata om den här typen av film. Vilket är extremt roligt tycker jag.
Ja, jag är också glad att vi nailade att han agerade lite som amerikansk showrunner. Och sen använde han själv de uttrycken. Som att det var så det funkade.
Det måste ha känts bra för dig att få sätta dem mitt i prick.
Jag kände mig oerhört smart. Där när jag satt och lyssnade en tidig morgon. Men nu släpper vi Johan Falk. Efter,
dags för någonting nytt.
Ja, lång tid. Ja, och vad blev det då? Jo, det blev en miniserie från 2004 som heter Graven.
Mm. Vi lät ju alla våra patrons vara med och rösta med mellan 3 alternativ. Det där med att lansera Patreon har väl blivit lite sisådär för våran del, får man väl ärligt ta och säga.
Ja, än så länge har det inte exploderat, så kan man väl uttrycka sig. Man vill
men jag tänker att efter det här avsnittet så kommer alla våra lyssnare att gå in och bli månadsgivare på Patreon för att de ska kunna vara med och påverka fortsättningen sen. Nu kommer det väl bli 4 avsnitt om det vi ska prata om idag, va?
Ja, det kommer det bli, för det är ju faktiskt 2 stycken miniserier vi ska se. Vi ska ju se Graven, och den följdes ju upp några år senare då av en som heter Morden. Och den gemensamma nämnaren är väl framförallt Kjell Bergqvist då som C.G. Jung, men det är väl några fler som följer med, som jag har förstått det.
Ja, jag vet att även Fanny Popesco följer med, och kanske ytterligare någon karaktär. Men idag så är det Graven från 2004 och avsnitt 1-4. För er som vill titta på det som vi ska prata om, så är det alltså det första, det andra, det tredje och det fjärde avsnittet av Graven som ligger på SVT Play. Eller på, det heter inte Öppet arkiv längre egentligen, va?
Ja, de har ju merchat dem, så nu ligger de på samma. Om man söker åtminstone på vissa plattformar så står det lite Öppet arkiv i ett hörn om sakerna som då ska tillhörde Öppet arkiv liksom. Men de ligger på SVT Play alltihopa nu. Man insåg väl att det var onödigt att ha 2 webbadresser, antar jag.
Så Graven går att se på SVT Play. Och en annan rolig detalj, när jag var inne och tittade på Graven, så får man förslag på liknande filmer. Att mycket av det vi har pratat om tidigare finns ju faktiskt nu på SVT Play. Bland annat så ligger ju Anna Holt, alltså inte bara Den vita riddaren, utan även några tror att det är den andra säsongen av Anna Holt, som ligger uppe på SVT. Profitörerna ligger uppe på SVT Play.
Okej, vad roligt.
Så att, och det ligger ganska mycket gammalt svenskt krim där, så att vi kommer att ha att ösa ur den sketten även fortsättningsvis, kan jag ju säga.
Ska vi ta cred för att SVT har bunkrat upp?
Jag skulle definitivt kalla det för från Bäck till Bron-effekten. Att det ligger massa gammalt mögigt svenskt krim på SVT Play nu.
Hashtag från Bäck till Bron-effekten på alla sociala medier. Det är helt rimligt. Ja.
Så är det, så är det.
Men du hade sett Graven när den kom då här i forntiden, det vill säga 2004.
Ja, jag är så pass gammal att jag levde då.
Det gjorde så. Jag med faktiskt.
Så, nej, jag såg den. Det är ju, ska jag säga, en period då jag tittade väldigt mycket på tv och väldigt mycket på tv-serier 00-talet. Om man nu ska göra den här klassiska historieskrivningen om när slår tv-serium som medium genom mycket mer umnar. När slår det igenom? Så brukar man väl säga slutet av 90, början på 00-talet med The Wire, med West Wing och finns ju en del serier där innan, men det är väl framförallt på 00-talet som det kommer den här stora boomen av tv-serier.
Alltså, och jag tänker, Dallas och Dynastin ropar hej.
Ja, fast jag tänker mer det här, okej, vi kallar det för HBO-effekten. När man gjorde med så välproducerade tv-serier som kostade mycket pengar med välskrivna manus.
Du menar när tv-serierna blev bra?
Ja, när tv-serierna blev bra, om vi vill säga det så, absolut. Ja. Och då tänker jag, då är det sent 90, början på 00-talet. Och under 00-talet, så för att komma till själva poängen, så tittade jag väldigt mycket på tv-serier och bland annat Graven. Och jag vill dra mig till minnes att jag, när jag på min blogg, som jag ju hade då på 00-talet, skulle sammanfatta de bästa tv-serierna under just 00-talet, så var Graven med där på topp 10. Som
så
en av de...
pass, så pass.
Men jag tänker vi kan återkomma till det när vi sätter betyg i nästa avsnitt, så ska jag leta upp den gamla bloggposten, för den bör ju finnas arkiverad någonstans, för att se vad jag faktiskt skrev om den då. Men så som jag minns det, så tyckte jag att Graven var väldigt, väldigt bra.
Det ska bli oerhört intressant att höra dig stå till svars för gamla synder du själv har genomfört.
Sånt som jag skrev för 12 år sedan.
Ja, 12 år. Ja, just det. Precis. Det blir slutet på... Jag fattar det nu. Ja, jag har aldrig sett den, kan jag meddela. Jag har sett de 4 avsnitt vi idag ska prata om. I övrigt så är jag blank vart den ska ta vägen. Så det känns, det känns roligt, tycker jag.
Ja, och jag ska ju också säga att i och med att det nog är 18 år sedan som jag såg, jag har inte sett den efter att den gick på tv, så är det extremt mycket av det som händer i serien som jag inte kom ihåg. Jag kommer verkligen ihåg själva grundförutsättningen, det här att de är på en båt, att det är ett brott som sker på en ö. Men i övrigt, jag kommer till exempel inte alls ihåg hur den här serien slutar, även om det bara är en 8-delars miniserie. Så vet inte jag heller vart serien är på väg faktiskt.
Det är ju roligt. Den hade premiär i december 2004. Skriven av Rolf och Silla Börjlind. Vilka är de för dig?
Framförallt för mig så är ju de Bäck-manusförfattare. Det är väl de som har skrivit manus till i princip alla, ja, inte riktigt alla, men de allra, allra flesta Bäck med Peter Haber och Mikael Persbrandt.
Ja, alltså jag kom väl upp till 2025 när jag var inne på Rolf Börjlinds sida där. Ja, många, många Bäckfilmer. Han var ju också med och skrev manus i Jönssonligan-filmerna, Rolf, på 80-talet. Och tidigt 90-tal för den delen. De är ju gifta och gör väl mycket ihop, som jag har förstått det. För mig är de verkligen så tv-serie och filmmakare. Det är det jag kan om dem. Jag vet inte så mycket mer. Men det är två namn jag verkligen känner igen, måste jag säga.
Jo, men alltså, i och med att de har skrivit så mycket manus till Bäck, som har blivit en slags någon... Ja, men det är ju verkligen institution i svensk film / tv-serie. Den har ju gått i så många år. Det är nästan svårt att föreställa sig att den började strax efter att Gösta Ekman-Bäck-filmerna kom ut. Alltså det skiljer ju faktiskt bara 3 år däremellan. Ja, alltså när den sista Gösta Ekman-filmen kommer, sen kommer den första Peter Haber 97. Ja. Och det är faktiskt nästan svårt att föreställa sig det idag.
Det är rätt sjukt. Och att tanken från början var att ha med Gösta Ekman till dem känns också smått bisarrt. Hur djupt den tanken satt vet jag inte, men han själv har ju pratat om det, men att det inte blev av sen liksom. Regin verkar som att alla avsnitt är regisserade av samma man, Mikael Marzimain. Jag vet inte om jag ska uttala det efternamnet, så jag uttalar det så.
Marzimain tror jag man uttalar. Jag kollade på några klipp, för jag blev också osäker på minuter. Jag tror det är Mikael Marzimain.
Okay.
Och inte, man uttalar inte i ett, som jag har förstått det, men okay. Jag är inte jättebra på uttal.
Nej. Han har gjort Lasermannen också bland annat, Call Girl och
Upp till kamp inte minst.
Ja,
jakten, på en jakten på en mördare som ja. Den här skånska, eller som skulle utspela sig i Skåne.
Precis.
Såg du den, Jakten på en mördare, när den
Nej,
gick?
Jag tror
det. Det var ju jätteroligt.
Det är det.
Om jag inte minns fel nu, så pratade Kalle Lind och Fredrik Trampe om just Jakten på en mördare senaste De La Morta. Och hade lite synpunkter på det, skånskan i, för det är ju en film som, eller en tv-serie som utspelar sig i Skåne, och det är lite märkligt det här just med skånska aktörer eller skådespelare som ska agera på skånska, att vare sig de som har skånska naturligt kan det eller de som ska försöka agera som att de är skåningar, så att skånska blir aldrig speciellt bra på film var någon slags en tes de drev där, och det ligger väldigt mycket i det när man ser Jakten på en mördare.
Oj. Det har jag aldrig tänkt på. Det får man ju tänka på framöver, helt klart.
Mm.
Ja, och sen har vi ju då ett gäng skådespelare.
Ja, det är ju en ganska duktig lineup de har lyckats få till i graven. Det är ju kvalitetsskådespelare. Och vi kan ju givetvis börja med Kjell Berke från Hökarängen. Allas våran Kjell Bergqvist. Som ju vi i Från Bäck till Bron sammanhang framförallt känner som Lennart Kollberg.
Ja, det är ju det som är våran
våran ingång till Kjell Bergqvist, skulle man kunna säga.
Sen var han ju med även här i Pilgrims död och de här nyare varianterna då. Om Lars Martin Johansson, där han ju spelar Erik Berg som byråchef på Säpo, va?
Och sen spelar han ju också Bäckström i de nya Bäckström. De har inte vi pratat, de kommer väl förmodligen aldrig prata om heller, det från Bäcktebron, om jag känner oss rätt.
Nej, kanske för moderna.
Ja, jag tror det. Men alltså, Kjell Bergqvist har ju ett oerhört digert CV när det kommer till roller. Om man går in och tittar på vad han har gjort för filmer. Alltså, det är,
man sitter här och ser liksom mästerverk som Tre solar, Göta kanal 2. Det...
Nej, men alltså, det är ju det som är roligt med Kjell Bergqvist. Jo, men jag tycker det är viktigt ändå att du lyfter och tar upp det. För att Kjell Bergqvist är ju verkligen en skådespelare som har gjort högt och lågt.
Allt.
Alltså, jag älskar ju verkligen Kjell Bergqvist som skådespelare. Jag tycker att han är en fantastiskt bra skådespelare. Men han har ju verkligen gjort riktiga, riktiga bottennapp till filmer.
Åsa Nisse, välkom till Knohult.
Har du sett den?
Nej, jag vägrar
helt. Du kommer inte se den heller. Nej, vi släpper den helt enkelt.
Ja.
Nej, men alltså, Kjell Bergqvist, det borgar ju för kvalitet, åtminstone.
Mm.
Särskilt i en sån här roll. Sen är han ju väldigt mycket Kjell Bergqvist i graven. Det är ju en roll som det känns nästan som att den är specialskriven för honom.
Ja, det får man väl säga, va? Ja, det känns som att han får utrymme att göra det han kan väldigt bra här. Samma sak med Göran Ragnerstam, som vi väl kan nämna på en gång, som jag
herregud,
tycker har glänst i fyra avsnitt.
Ja, alltså, om jag återigen då drar mig till minnes vad det var jag gillade med graven när jag såg den på 00-talet, när den gick 2004, så var det just framförallt Kjell Bergqvist och Göran Ragnerstam. Så satan vad bra de är, och vilken personkemi. Och, men framförallt Göran Ragnerstam, det är 5+ direkt bara på hans skådespeleri, känns det som. Utan att spoila för mycket.
Ja, jag får en känsla här, som sagt, jag har bara sett fyra avsnittet, men att vi kommer få mer av honom på slutet. För vi har fått mycket hintar kring honom och hans relation med Molander, och hans egen sexuella läggning. Han har väl rent ut sagt att han är gay, men vi vet inte så mycket om det egentligen. Och för mig, utan att veta, så känns det för mig som att vi kommer få mer Göran Ragnerstam och hans... Ja, den personen, alltså Claes Grimme liksom, vi får mer om honom.
Ja, och Claes Grimme är ju då inte polis, utan han är ju psykolog, och det är ju det som är hans bidrag till den här gruppen. Kjell Bergqvist, han är ju polis, vilket också kan vara viktigt att nämna.
Precis. Vidare har vi ju Cecilia Nilsson då, som Nina Molander. Har du någon relation till henne? Sådär.
Till Nina Molander?
Nej, Cecilia Nilsson sa det.
Nej, alltså jag vet, det är också sånt där, det är ett ansikte man känner igen. och en skådespelare som man givetvis har sett i väldigt många tv-serier och filmer, men jag nailar inte henne på typiskt den här rollen eller just den här rollen som jag kommer ihåg henne från.
Nej, men det är inte jag heller. Hon är väl mycket på teater också, som jag förstått det, i Helsingborg och även på Stockholm, och ja, det ena med det tredje. Men för mig är hon den av huvudpersonerna som är mest anonym som person. Inte att Nina Molander är anonym, tvärtom. Men Cecilia Nilsson är den jag har minst koll på, får jag väl säga. Men gillar det jag sett hittills. Får jag väl drista mig till att säga. De två sista kan man säga i utredningsgruppen är ju Fanny Popescu, som spelar som Annika Hallin, som jag tidigare mest hade som systern i Flickan som lekte med elden och Luftslottet som sprängdes, alltså systern till Mikael Blomqvist, advokaten där. Hade inte så mycket mer på henne alls innan.
Hon är ju även med i den senaste Hamilton-serien, alltså den Seymour Hamilton spelar hon. Hon är ju någon typ av polis eller agent eller liknande i den nya Hamilton. Som för övrigt har kommit i en säsong 2, jag vet inte om jag har nämnt det i podden.
Nej, jag har inte sagt det. Jag har sett den flimra förbi på tvn här ibland, men jag har fortfarande inte riktigt tagit mig tid att se den. Jag har lite för mycket saker att se, känns det som.
Ja, du har en podd som där du ska titta på 4 avsnitt av Graven också. Inte att förglömma.
Nej. Och sen den sista utredaren, när man ska säga sista polisen, är Jens Hultén då, som spelar Theo Kåders.
Och både då Theo Kåders och Nina Molander, ingen av dem är ju heller poliser, utan de är ju jag tror Theo Kåders går som kriminaltekniker och Nina Molander som rättsläkare.
Ja.
Medan Fanny Popescu då är polis, hon är kriminalinspektör. Så man sätter ihop en grupp av diverse olika karaktärer av poliser och utredare, kriminaltekniker, psykolog. Så har man en god grupp på båten som roddas av Dinkan.
Precis.
Som spelas av Anna Pettersson.
Ja, exakt. Jag har ingen koll på riktigt hennes relation än så länge till CG. Jag väntar lite på att någonting ska utkristallisera sig där, men jag vet inte om det kanske kommer någonting.
Vi får väl se. Jag kommer inte heller ihåg det.
Nej. Anna Pettersson som skådespelerskan heter någon, det är första gången jag ser henne, tror jag. Jag har inte en susning om hon är, men jag gillar henne som Dinkan.
Det är mycket sådär, vi säger, men det här det är ett ansikte vi inte, eller ett namn vi inte kan. Och det här är någonting som vi inte känner, jävla bra researchat podd det här är.
Nej, men det är researchpodden detta, va? Jag har ett par, alltså, det finns ju ett antal personer sen som vi måste nämna. Vi måste ju nämna Peter Andersson såklart.
Som spelar farsan Jansson. Ja, det är väl kanske inte en roll som är specialskriven och klippt och skuren för Peter Andersson, tyvärr.
Nej, jag tycker inte han gör det dåligt, det lilla jag sett av honom. Han har ju inte varit med så himla mycket.
Nej, det har han inte. Jag är inte jätteförtjust i hans roll som farsan på ön där. Jag vet inte om jag tolkar det fel, men det känns som att det blir lite överdrivet, lite överspel, lite... Alltså, det bottar inte riktigt. Det finns inte... Alltså, det är någonting i trovärdigheten som lite grann brister i... vem farsan Jansson är. Jag vet inte om vi kommer få mer information i de kommande 4 avsnitten där det här blir mer begripligt, men det är någonting lite grann som skaver. Det är någonting som skaver med hela den, vad ska vi säga, familjen i det huset.
Ja, men det gör det minst sagt. Hans bror spelas ju av Thomas Köhler, alltså, som vi har sett även i Millennium-trilogin. Han spelade ju Plague där. Jag vet inte om du kan den karaktären.
Alltså, nej, jag kommer... Ja, just det. Jo, men det vet jag om det.
Datakillen som hjälper våran huvudtjej där, som jag inte minns vad hon heter just nu.
Han som Lisbeth Salander.
Ja, precis. Han ser ju ut
ser ut som en tjock Lars Winne.
Ja, precis. Jag tänkte precis säga det. Det är jätteroligt. De är jättelika faktiskt.
Ja, jag slogs verkligen av det när jag såg Millennium-trilogin att han sitter med en tjock Lars Winne.
Den tredje där i familjen, Cliff, som känns som att han kommer få en viktigare roll och beslutet. Det spelas ju, han har ju spelat mot Kjell Bergqvist förut i Ondskan. Henrik Lundström och även i Kocken. Som var någon sån film som utspelade sig på sjön, där Kjell Bergqvist var en ruskigt sadistisk kock som hade lärlingar. Sen har vi ju Donald Högberg, som vi sett innan i Rosanna och framförallt i då Den vita riddaren. Jag kommer inte ihåg vad hans karaktär heter, den vet jag redan just nu. Men han är ju den polisen som misstänks en snabbis innan han inser att hans telefon har blivit stulen.
Och han är faktiskt också med i förhöret i Fiendens fiende och i kvällspressen. Så att, vi har ju sett Donald Högberg flera gånger från Bäck till Brons historia.
Det har vi. Och sen har vi en till som vi har sett tidigare. Och det är ju, karaktären här heter Sten Kvarnström. Det är en av de här som satt ihop gruppen. Alltså en av de här tre, där det är en tjej och två killar, de här som sitter på kontor. Inte han med glasögon, utan den andra. Han spelas av Peter Engman. Och vad har vi sett honom innan?
Jag gissar att det är kommissionen. Jag är helt säker, men jag gissar, i och med att du ställer frågan, så måste det ju vara kommissionen.
Du minns den oerhört dryga journalisten i bilen, först på flygplanet och sen i bilen, när Folkesson ska åka ner till Kalmar, när de hålls, ja, det är gisslandrama där. Mm. Han är den journalisten.
Aha, ser man på.
Han spelar inte jättemycket mer sympatisk här faktiskt, vill jag påstå. Sen vill jag också bara, Morgan Alling.
Mm.
Oväntat.
Ja, han gör en extremt liten roll som otrogen man till Fanny Popescu.
Ja, jag var inte beredd på att se honom i så här. Han hade ju lite mer seriösa roller ett tag där, men innan han väl enbart gick över till komedier igen. Men ja, jag ville bara nämna det för att det är Morgan Alling, för att jag gillar Morgan Alling efter tippen på 90-talet.
Mm.
Det finns också en rolig grej som jag bara vill nämna om vem som är scenograf. Han heter John Virke. Och så stannar
bra namn. Ja. Bra namn. Behöver inte säga mer om det.
Jag noterade också att 3D regiassistent är Boman Oskarsson, alltså Per Oskarssons son.
Nu är vi inne på de fina små detaljerna. Det här är för finsmakarna, verkligen.
Oh ja, men Boman Oskarsson är först ett bra namn, och för andra så är det Per Oskarssons son, och det är ju något att skryta med.
Ja, det är ju värt att nämna, definitivt. Ja. Definitivt.
Men Mattias, du ska få göra det du älskar mest. Du ska få hisspitcha.
Det är upptäcksen grav på en ö, och det här är ett brott som måste lösas, och då sätter man ihop en liten speciell grupp av karaktärer som kanske inte riktigt funkar så bra ihop, men de ska tillsammans försöka lösa det här fallet. Nej, den var fan inte...
Den var knappt ett plus.
Nej.
Jag vill börja med att notera att, är det verkligen en ö? Det är väl snarare bara en plats längs kusten?
Jag har alltid tänkt på det som en ö eftersom de åker båt dit, men nu när du säger det så är det klart att det inte måste vara en ö.
Nej, de kör ju bil ut, menar jag liksom.
Nej, det kan ju finnas en bro eller en färja över i och för sig.
Jo.
Jag har faktiskt alltid tänkt på det som att de är ute på en ö. Det har liksom aldrig föresvävat mig att de skulle vara någon annanstans än på en ö. Men nu när du säger det så är det ju helt rätt. Det måste ju absolut inte vara en ö. Det är ju till och med mer logiskt att de inte är på en ö.
Faktiskt. De är ju en fiktiv ort som hon med munk... Eller ort är det ju knappt. Det är ju några hus och någon lada här och där liksom. Men munkhärad. För mig känns det som att de menar att de ska vara någonstans längs Smålandskusten, men...
Du, bara innan vi går vidare. Jag tror att det kan vara så att nästa serie, alltså Morden, att det är den som utspelar sig på en ö.
Aha.
Och att jag här blandar ihop Morden och Graven och liksom tänker mig att det som händer i Morden också händer i Graven på något sätt. Vi får se när vi kommer dit.
Ja, men jag Morden... ett lik hittas i en blindgång i ett gammalt vattenfyllt schakt ute på Skärsö, en fiktiv gammal militärö i Stockholms skärgård.
Ja, men så då är det så att jag blandar nog ihop Morden och Graven, och eftersom jag har tänkt att det är en ö så har jag liksom aldrig... Det har inte föresvävat mig att det på något sätt inte skulle vara en ö.
Nej.
Men vi släpper det.
Vi släpper det. Som sagt, det hittas en grav med fem personer i. Får vi reda på efterhand?
Ja, det är väldigt mycket så att det avslöjas saker och ting efterhand. Att du messade till mig efter att ha sett de första två avsnitten och frågade, kommer det vara så här långsamt hela tiden? Och inte som någonting negativt nu.
Nej.
Utan bara en sån fråga. Och jag svarade, ja, det kommer vara ungefär så här långsamt hela tiden. För det är ju verkligen så att det rullar upp saker och ting och vi får successivt ny information. De skyndar verkligen inte på. Det är ingen brådska med att introducera karaktärerna och karaktärernas komplexitet på något sätt. Och jag läste en liten artikel om graven strax innan den släpptes. Och det var en intervju med paret Börje Lind. Och där säger de att vad som framförallt skiljer graven mot Beck-filmerna, det är tempot. När de senare ständigt byter tema dröjer sig graven kvar i 8 timmar efter första avsnittet, vet man som tittar egentligen inte mycket mer. Och jag tycker de sätter lite grann huvudet på spiken där, att det är mycket så att det går långsamt, det händer inte så mycket, men jag tycker verkligen att det gör ingenting.
Nej, jag som är den som gärna klagar på att filmer eller serier, eller framförallt filmer, är för långa. När de liksom börjar närma sig 2 eller 2,5 timmar så får jag spader om det inte är en ruskigt bra film. Men de här timslånga avsnitten, jag har sett liksom 2 avsnitt i förrgår från inspelningsdag och 2 avsnitt igår. Så jag har inte heller sett dem i ett svep, och det var ganska lagom för mig. Se 2 timmar liksom, och sen få sova och jobba och sen se igen liksom. Jag gillar att man lär känna karaktärerna och med deras fel och brister, för de är ju verkligen karaktärer som inte är perfekta, spelat många av dem. Även om ett tag där så känns det som att den här gruppen av människor, de här 3 som liksom är de som kontaktar CG och ber honom sätta ihop en grupp, som att de försöker ett tag där bygga upp CG lite som en superhjälte, att han har varit utomlands på tjänst. De ska göra honom lite snabbt till en Hamilton för att visa att han är duktig på saker och ting liksom. Inte nödvändigtvis att han är duktig på vapen och sådär som Hamilton är, men han har varit med förr liksom.
Nej, men det finns ju någonting här i just tanken som man har och det man gör utifrån att man har hittat den här graven, att man ska sätta ihop någon typ av superteam, expertteam. Alltså, tänk lite som typ Criminal Minds eller något åt det hållet. Men ju mer man lär känna karaktärerna så är det ju verkligen så att de är inga superkaraktärer. Alltså, Fanny Popesco är inte någon superpolis. Och Nina Molander är inte någon liksom, hon är en jävligt duktig rättsläkare och hon är duktig på det hon gör, men hon är ju verkligen ingen sån här übermensch på något sätt.
Nej, precis. Inte överhuvudtaget. Jag gillar också att de verkligen sätter ihop en grupp på 5 personer, för det är väl det som jag har förstått med liksom den här typen av mordutredningar, att filmer ofta får fel i att det är alldeles för få människor inblandade. Och det, i filmer och serier kan man inte ha in för mycket folk för att det blir så luddigt med karaktärer liksom. Men här har man ändå valt en grupp på 5 personer. Det börjar någonstans närma sig en trovärdighet, och så finns dessutom den här trion då som sitter lite högre upp liksom, och som, visst, de är inte involverade i själva som arbetet runt att lösa vad som har hänt, men de finns ändå med någonstans i utredningen. För mig känns det här som att vi närmar oss någonstans en trovärdighet i det.
Ja, alltså nu är varken du eller jag egentligen kapabla att bedöma trovärdighet, men man får ju ändå känslan, precis som du säger, av att ungefär så här skulle en brottsutredning av den här typen av fall kunna gå till. Det vill säga, det går ganska, ganska långsamt. Det är inte några snabba, plötsliga biljakter med skottlossning och någon som får visa sig på styva linan, utan det är ganska det här långsamma polisarbetet. Och man gräver i olika register och man putsar på skallar och kranier med små penslar för att få fram bevis. Och det händer saker och ting successivt och det rullas upp saker. Man får nya ledtrådar under seriens gång.
Man jämför ingångshål och utgångshål på skott och sådär liksom. Alltså det är sånt här som polisarbetena gör, tänker jag mig, för att verkligen utesluta saker och att komma fram till saker. Och jag noterar här mina anteckningar. Jag har gjort mina liksom, jag har inte sammanställt dem så bra, vilket kanske är negativt, men i första avsnittet inser jag att det händer ju inte så mycket. Den här gruppen sätts ihop. Vi får verkligen slått in att Nina Molander är ett fyllo och att hon officiellt är sjukskriven, men i själva verket så är hon avstängd. Vi vet inte varför, om det bara är för hennes alkoholism. Det kan jag inte tänka mig, för kommer hon fullt jobbet visserligen, så kan man väl bli avstängd. Men det händer inte så mycket mer än att gruppen sätts ihop.
Nej, för det jag också har noterat från första avsnittet, det är ju att första avsnittet handlar ju om att beskriva vilka karaktärer är det vi har att jobba med. Det är ju väldigt mycket karaktärspresentation. Vi får reda på Kjell Bergqvist och hans relation. Vi får information om med Claes, vem han är. Vi får Nina Molander, vi får Fanny på Esko, vi får Theo Kåders. De introduceras som karaktärer och man låter det ta ganska mycket tid. Vi får ganska mycket tid med Nina Molander när hon är berusad på restaurangen och sen ramlar hem till sitt sletna hotellrum på det sletna hotellet.
Ja, Och vi får Morgan Alling i fina goa kalsonger och sådär liksom. Det, ja,
men, som det ska vara, som det ska vara.
Ja, saker man vill se på tv. I första avsnittet vet vi ju bara att det är en grav och att det väl är flera personer i. Vi vet inte för första avsnittet att det är fem personer i. Det får vi reda på här i senare avsnitt. Mm. Och vi får reda på att ett av kranerna är ett barnkran, eller ett barnkranium med ett skotthål. Det är en av de sista sakerna vi får reda på innan den här båten kör upp till Munkärad då liksom, eller ner beroende på vad det ligger då. Och sen är avsnittet slut. Och ja, vi har en grupp människor som ska ta reda på saker och vi inser att saker och ting kan skita sig.
Och det finns ju en poäng just det här med båten, att de är på en båt. Det är ju Seges båt som de har sin bas när de åker till Munkärad och lägger ankar precis utanför Munkärad. För Sege säger ju att de kommer att kunna jobba mycket mer effektivt om de är på båten. Och de kommer inte väcka lika mycket uppmärksamhet om de är på båten. Och jag tänker också att det finns ju en poäng rent dramaturgiskt att trycka in alla de här människorna på båten. För det gör ju att man kan stöta och blöta deras karaktärers fel och brister mot varandra. Vilket jag tycker man gör på ett alldeles fantastiskt bra sätt under de kommande avsnitten.
Ja, och i avsnitt två så är det, här får vi se mer av så här saker. Men det är lite olika gårdar omkring här liksom. Det är någon där det är några eko, jag kallar dem för ekologiska odlare. De odlar diverse och säger sig vara liksom, ja men, ja, de ska väl vara någon form av moderna hippies så här liksom, fast de ser hela och rena ut. För mig är det uppenbart att här är någonting lurt. Sen om det är det meningen att det ska planteras för mig att jag ska tycka att något är lurt och att det själva verket inte är det som är lurt. Alltså då förstår jag menar att det inte är de som har gjort det, om man säger sådär.
Nej, men jag tänker att det man gör här det är att man lägger ut lite olika falska spår. Sen, eller man lägger ut lite olika spår varav vissa av dem kommer visa sig vara falska. Till exempel den här live-spelande sekten som vi ska komma till är ju ett sånt falskt spår.
Ja.
Och jag tänker att även den här ekologiska odlingen kan ju vara ett falskt spår. Eller så finns det någon bäring i att man har med dem. Sen har vi ytterligare ett hus, en gård i närheten av gravplatsen. Det är ju där farsan Cliff Jansson bor ihop med sin farsa och sin farbror. Också väldigt märklig konstellation av människor.
Ja, och vem var kvinnan som kom in där när Jerker stod med en... Alltså, för Cliff säger ju senare att morsan har hängt sig. Så... Lade du märke till det?
Det är en jävligt bra fråga. Det tänkte jag inte på förrän du sa det nu. För jag tänkte ju att det var morsan som sprang in där först. Men nu när du säger det så säger man att morsan hängde sig. Ja. Och att det var farsan som drev henne till att hon hängde sig.
Ja.
Så jag vet faktiskt inte vilken var det för kvinna som springer in där.
Nej. Jag känner ju med den här första ekologiska gården att man har kastat Ulf Friberg sådär som Peter Fischer. Och för mig har Ulf Friberg ett lurigt utseende. Man kastar honom för att någonting ska vara tosigt liksom sådär. Mm. Det är också kul. Han har ju varit med i, han var faktiskt med i Mannen på balkongen, minns du det?
Nej.
Han är polisen som blir skälld på av dagisfröken och som Beck senare pratar med om det här. Alltså han, det är världens minsta roll. Men,
fan vad snyggt om jag hade kommit ihåg det. Det gjorde jag tyvärr inte.
Han är också med i En pilgrims död där han spelar Kjell-Göran Hedberg. Så där har han ju en lite större roll och sådär. Nej, men han känns för mig som att han kan spela ond på många sätt. Och jag tror att det är därför jag har en misstanke mot honom. Och alltså, så som de beter sig framförallt i sista avsnittet, det är ju någonting som är lurt.
Det är något som inte riktigt stämmer. Och i andra avsnittet får vi också lite mer av karaktärsbyggande. Eller mycket mer av karaktärsbyggande.
Ja, gud, ja.
Det är ju mycket som i den här serien som handlar ju... Alltså, egentligen kan man väl säga att det är väl kanske inte utredningen i sig som är i centrum, som är det som driver serien framåt, utan det är ju just karaktärerna. För till exempel så får vi ju reda på vilken märklig enstöring Theo Kodesh är, som helt plötsligt bara drar från båten. Han är borta. Och sen så kommer han tillbaka.
Vi han får reda ska dra hem på... till sin kakadua liksom.
Mm. Mm. Ja, och han är ju väldigt, väldigt asocial av sig som person. Själva motsatsen till Seth Rydell skulle man ju kunna säga.
Ja, och han blir ändå kränkt när han får reda på att CG har pratat om honom som en asocial person. Mm. Det gillar han fan inte. Jag kan tycka, eller så här, jag gillar ju Jens Hultén. Jag har lite så här, jag har nästan velat se den här karaktären lite yngre castad. För att jag tycker att den här känns som att det ska vara liksom en 25-åring som drar på hörlurar och liksom sover utomhus hela tiden. Eller att han ska se lite mer bohemisk ut än vad jag tycker att Seth Rodell gör. Än vad jag tycker att Jens Hultén gör. Jag tycker att Hultén gör det dåligt. Jag kan tycka bara att jag hade kunnat göra bättre, tror jag.
Vi får också reda på att Fanny Popescos pappa hittade sin massgrav i Rumänien i Timisoara i samband med revolutionen måste vara strax innan revolutionen, som det är Ceausescos säkerhetstjänst som sekretatets som skjuter ihjäl honom, så måste det vara innan 1989. Ja. Men det, Nina Molander gör ju bort sig ganska duktigt när hon ska hålla på att förminska Fannys känslor inför graven. Och känner du det lite, blir du lite ledsen och grav för en så?
Molander är ju direkt osympatisk ganska ofta.
Mycket, mycket osympatisk. Men en väldigt duktig rättsläkare.
Ja, precis. Hon ursäktas väl på det sättet. Det är i avsnitt 2 här som vi får reda på att det är 3 vuxna och 2 barn. Och att det är, de vuxna är mellan 30 och 45 och barnen ska vara 6 och 10 eller vad det står. Liksom. Och att de då... Det är ju det här, de har bränt samtidigt, eller så här, i anslutning till att de lagts i graven. Och vad är det, övertäckat, vad är det, osläckt kalk? Det pratas om. Jag har inte riktigt koll. Men de har inte nödvändigtvis skjutits samtidigt. Så att det är liksom, det kan.
Det är någonting skumt där också.
Ja, det kan handla om att det har transporterats hit och dit. Men graven är enligt Molander mellan 12 och 18 månader gammal. Får vi också reda på här i avsnitt 2 då. Vi ser också att Jerker gräver ner någonting. Eller gräver upp någonting. Vi vet inte hur, alltså farsan Janssons bror. Det har vi inte fått reda på sen vad det är.
Jag hoppas att det kommer, så det inte blir en sån missad tjeckosks epistol.
Ja, min sista anteckning från det här avsnittet är att jaha, någon lättklädd jävlig typ tvångströja springer genom skogen och något creep med mask svingar en lasso när han står lutad över honom. Det tyckte jag, där.
Ja, vi kan väl gå över till del 3 och ta hela den här live-grejen. För det, som du säger, den avslutar ju del 2. Och det blir ju en väldigt tydlig cliffhanger över till del 3 när den här patienten med tvångsröja springer och snubben med mask gör ljud med någon typ av vad det nu är han har i handen.
Och det ljudet har de ju hört från båten innan och sådär, så att de undrat vad fasen det här är liksom.
Ja, och där hade jag, om inte jag hade sett den här serien innan, så hade jag blivit lite sådär, oh nej, inte massa övernaturliga grejer. För det är, jag vet inte om jag har sagt det i podden tidigare, men jag har ju jättesvårt för när det blir övernaturliga inslag i en övrig, alltså en serie som inte har det som premiss.
Ja, du är ju lite fantasilös på det sättet.
Jag är ju lite fantasilös på lite, jag har ju förmodligen både den ena och den andra diagnosen som vi har varit inne på tidigare. Men det är ju det sättet väldigt skönt att de här ljuden och grejerna får en naturlig förklaring. För del 3 handlar ju ganska mycket om de här människorna i masker som har någon typ av ritual, och vi ser nakna människor. Och vi får ju intrycket av att Donald Högberg i sin tvångströja ska offras på något sätt. Han blir ju brännmärkt. Har någon sån, något sånt järnspett eller någonting som de trycker in på, är det ryggen eller magen? På,
ja, ryggen, för att göra det är verkligen all makt att tänka vår befriare där liksom, eller vad de säger i Lejon Hjärta.
Det är all makt att tänka vår befriare, det är väl Jussi som blir brännmärk, förrädaren Jussi uppe i grottan där.
Ja, jag måste säga, hela den här live, alltså så här, jag är glad att det inte var en övernaturlig lösning på hela den här skiten. Eller, nu vet jag inte hur det löser sig, men jag gissar att det inte kommer dras till med övernaturlighet framöver. Jag tycker live-delen är det svagaste hittills.
Jag håller helt med dig om det. Jag tycker att det är ett sånt där, de lägger ut ett spår för att vi ska, här händer någonting skumt. Och sen så kommer det förvisso en naturlig förklaring, men den är ändå inte tillfredsställande, tycker inte jag.
Nej.
I och med att det är en sån här grej som de slänger in den och sen är den helt borta.
Ja.
Den är med en liten stund i serien och men det är någonting som skaver där också.
Ja, men jag gillar, alltså Popescu är ju på jakt, eller så, det är hon som hittar mannen i buren när han är uppe i bur igen. och sen kommer fram liksom, och blir ju då sedd av en av de här, eller av allihopa, men, och en av de här mannen med lädermask eller vad det är, går fram åt henne och bara, men vänta nu, om du är lajvare och där står en person som identifierar sig som polis med draget vapen och hon skjuter också något varningsskott. Alltså, de beter sig inte som live. Alltså, nu har jag aldrig lajvat, ska jag villigt erkänna. Men jag har en kusin som lajvar rätt mycket. Och jag skulle säga, det är inte så de skulle bete sig om det kom en polis där. De skulle bara, vänta nu, alla stopp, det här är inte på riktigt. Liksom, han skulle ta av sig masken illa kvickt och bara nej. Liksom. Men istället går han mystiskt fram mot henne som att det här är någon övernaturlig grej fortfarande. Liksom. Och sen kommer liksom Kodesh från ingenstans efter att bara, och han fattar att det är lajvare, trots att egentligen ingenting i mina ögon när man tittar på den scenen tyder på att de är lajvare, för att de står verkligen blanknakna många och med liksom upphängda i träd och ja, jag tycker inte riktigt att det håller måttet, tyvärr. Hela den
plotten. Jag håller helt med dig. Jag tycker att det här är definitivt seriens absolut svagaste ögonblick. Hela den grejen med lajvarna, tyvärr.
Ja. Vi har ju lite annat som händer. Kodesh och Malander jobbar ju på med, så de hittar ju skotthål på ett par till ställen. Och SKL har ju, de har skickat saker till SKL såklart, och där får de ju reda på att barnen i graven var syskon. Och är det här som någon knäcker, att det kan vara ett liksom, tänk om det är en vårdnadstvist-case, tror jag.
Jag tror att eller Claes är det väl som är inne på det. Han lägger ju upp lite olika hypoteser i vad skulle det här kunna handla om. Och jag tror att han redan innan de får från SKL att
de
är syskon, så tror jag att han nämner det som en möjlig hypotes bland flera andra hypoteser. Men när de kommer fram till att de är syskon, så tror jag att poletten någonstans trillar ner. Och dessutom så har de ju lyckats datera när det är graven eventuellt är, eller när graven är grävd, det vill säga när de är nedlagda i graven, för att ett av syskonen har någon sån, är det Happy Meal-figur från Lilo & Stitch-filmen.
Jaha, var det Lilo & Stitch-filmen? Jag såg inte, men okej.
Ja, de nämner det. Att jag tror inte man ser det, men de säger. För Kodesh vet ju att den hade premiär i september 2002, vilket ju stämmer. Jag kollade det. Så då kan de datera att de hamnade i graven där september. För jag tror att Nina Molander dessutom säger att de kan inte ha hamnat i graven senare än september. Jag kommer dock inte ihåg varför hon kan dra den slutsatsen, men hon har någonting som säger att det inte kan vara efter september, så då kan de datera till det är september 2002 som de har hamnat i graven.
Okej. Okay. Ja, i det här avsnittet så är vi också på dels är Seger och Fanny i någon gammal lokal som är avspärrad, något gammalt industri eller någonting som är övergivet. Men de är också vid det här området där den här äldre kvinnan är och är allmänt creepy ett tag där. Och där Seger bryter sig in i en stuga också. Alltså ett stugområde där. Och det visade sig att det var inte kalk där. Så att, utan där var det något annat i säcken. Liksom. Så där, ja, men det spåret dog lite. Jag tycker, men så här, och där kan jag säga, den här kvinnan är ju oerhört mystisk. Tills hon inte är det längre.
Jo, men det är ju mycket så här. Det finns ju många inslag i graven där de, som sagt, lägger ut olika ledtrådar, så att ja, men här finns det någonting som är misstänkt, här finns det någonting som är misstänkt. Vi vet ju verkligen inte, efter att ha sett de fyra första avsnitten, vart det här är på väg.
Nej, verkligen.
Så var kommer vi hamna när vi är klara med det åttonde avsnittet? Kommer den här stugbyn ha någon fortsatt relevans? Kommer de här liven eventuellt komma tillbaka? Hoppas innerligt att de inte gör det. Vad kommer att ske? För det är ju mycket, mycket ledtrådar vi har. Och jag tycker det görs en grej av att det ska finnas en mystik i atmosfären i luften. Ja. Vi har de här mystiska ljuden som vi för vissa har fått en förklaring till. Och det är hela tiden folk som spanar i buskarna. Det är någon som dyker ner i vattnet och dyker fram till båten som vi inte riktigt vet. Och det
placeras ju en övervakningsutrustning på båten, så att i fjärde avsnittet så är det någon som hör någon annanstans ifrån när de pratar på båten. Så att, ja.
Nej, så det är ju mycket, det är ju många olika saker som händer som vi kanske inte riktigt har fått någon förklaring till än.
Nej, något som får mig att misstänka Fischer och hans gäng är lite hur det klipps och grejer, för att när Sege och Fanny, de hittar ju en väg som inte finns utmärkt på en karta. Och där är en vägbom som, och den, den verkar leda till ganska nära brännplatsen. Och direkt efter den så klipps det till det klipps till Fischer ganska snabbt som, och dessutom så bränns det någonting där på deras gård, så att, som visserligen inte Fischer gör, men som de tredje snubben gör liksom. Så att det där, men som sagt, det kan ju också bara vara villospår även det. Sen verkar Cliff ha någonting med den gården att göra, för han kommer ju dit cyklandes. Han är ju rätt mobbad av sin farsa i grund och botten ju. Men gillar ju mer då den här gården. Och det kan också vara något lurt att de duperar honom till någonting. Även om jag får en känsla av att Cliff i grund och botten är en good guy. Med sitt gräsrökande och dåliga självförtroende. Så jag får ändå känslan av att han är bra. Men det sista vi får i avsnitt 3 är att någon sitter och tittar på en hemmafilm över två syskon. Som ser ut att vara i samma ålder som 6 och 10 år då liksom. Och att den kvinnan sitter och gråter.
Och det visar sig att det är ju mamman till de här två barnen som ligger i graven, spelad av Lena B. Eriksson.
Och för det är ju med henne som avsnitt 4 börjar, och då det sista avsnittet som vi ska prata om idag. Det är ju centrerat mycket kring henne, för att här händer ju ändå ganska mycket. Här känns det som att så här, jag har inte riktigt innan känt mig säker på att hur säkra är vi på den här identiteten? Men Molander har ju nu jämfört ett benbrott och säger att det till 100% är den här flickan. Och de har ju tidigare bekräftat att barnen är syskon, så då måste det ju vara den pojken också. Så mamman får ju senare i det här programmet, eller senare avsnittet, en dödsbesked då liksom.
Här i det fjärde avsnittet så kommer det ju väldigt mycket relevant information om själva utredningen. Alltså här lossnade ju verkligen för den här gruppen, i och med att de lyckas identifiera barnen, och de lyckas därmed och då identifiera vad det handlar om, och att där är en vårdnadstvist, och att pappan Omar ska då ha tagit barnen till Tunisien, och att mamman Theresia Lundberg sitter hemma och tror att barnen är i Tunisien med sin pappa. Och det ska bli rättegång om en vecka, där hon hoppas att hon ska få ensam vårdnad.
Ja, för hon har ju inte en tanke på att de inte ska vara livet. För hon har ju fått vykort från Tunisien som hon tror då är från pappan. Vilket ju sen, handstils jämförelse visar ju att det troligtvis inte är från pappan. Mm. Sen vet vi väl, rätta mig om jag är fel nu, men vi vet väl inte att pappan och det som de tror då, nämligen att hans bror och broderns fru är de som ligger i graven. Det misstänker vi väl bara i nuläget, va?
Ja, vi har inte fått någon identifiering. Jag har bara utgått från att det är självklart att det är så. Ja. Men jag vet inte, jag tror inte att de har identifierat dem med någon typ av DNA eller någon typ av benbrott eller liknande. Utan det är bara en någonstans. Och det känns ju verkligen som att utredningsgruppen känner sig säkra på att det är dem ändå. I och med att de säger att nu har vi liksom, de säger inte att vi har löst fallet, men de har ju kommit så pass långt att de kan åtminstone åka med båten från, alltså lämna själva brottsplatsen och bedriva utredningen på annan plats, för nu är de klara med graven.
Precis. Så jag vet, eller de har väl antagligen tagit upp alla rester som fanns då, misstänker jag, för att det var ju bara ben kvar. Jag vet inte, kan man DNA-testa på ben?
Okej, jag ska låta det vara osagt, för risken är att jag säger fel eftersom jag inte har någon som helst aning om det hela.
Nej, inte jag heller. Morgan Alling bestämmer sig för otrogen, det tycker vi inte om.
Nej. Han ligger ju där, och man får se lite mer av Morgan Alling än vad man ville se.
Utöver det här med Theresia Lundberg då, så är det ju vidare, alltså Fanny får ju då, hon kommer ju tillbaka till båten efter det liksom att hon har hittat Morgan Alling med en annan kvinna, och Claes fortsätter, precis. Och Claes är kvar på båten, han reagerar över att det är vått på golvet, vilket väl jag antar betyder att det ska vara efter den här dykan då som...
Ja, för att de har ju haft en riktigt sån avslutningshejdundrande partaj på båten. Det har druckits rikligt. Nina Molander har däremot inte druckit någonting. Hon är ju så pass förnuftig att hon inte dricker. Vilket ju sen blir en grej när hon och Kåders springer på varandra. För att Kåders har ju den lilla egenheten att när han har druckit så vaknar han alltid klockan 5 på morgonen. Och det måste ju vara oerhört jobbigt. Oavsett när han går och lägger sig så vaknar han klockan 5. Och då träffar han ju Nina Molander. Och då får vi reda på att Kåders har ju en bakgrund i att hans morsa var väl alkoholist, som man förstår det utifrån hans berättelse.
Ja, och att han känner igen det här att men mamma blev aldrig full inför folk, hon blev full ensam. Vilket vi också vet från Vita huset. Det säger ju faktiskt Leo där. Mm. Att I get drunk alone. Så det verkar vara en...
Det verkar vara en grej.
Mm. Ja, jag vet inte om det faktiskt är en sån grej på riktigt. Eller, ja, hur det är. Men... Ja, den här vårdnadstvisten, alltså, de har, alltså, det känns som Theresia först har velat skilja sig, även om hon kanske ångrar sig, men då verkar Omar ha lite grann gett upp på det här. Liksom. Vi har inte fått någon djupdykning i deras relation än ordentligt. Vi har fått lite flashbacks. Vi har fått se den dagen då som Omar ska ha hämtat barnen på dagis. Och det görs en grej av den bilen, den skevan. Och ska vi förstå att det är den skevan som sen är på Fischers gård? Alltså som,
det är så de planterade för oss i alla fall. I och med att när Fanny Popesco är där ute på gården och skrapar med någon kniv så är det... De har ju målat den här skevan. Så att vi ska ju åtminstone misstänka att det är samma bil. Sen om det i själva verket är det, eller om det här är ytterligare en sån här falskt spår som de planterar ut... Det låter vi väl vara osagt igen.
Ja, det... Ja, vi får se. Avsnittet slutar i alla fall med att Popesco är där ute. Och jag trodde ju verkligen att hon skulle bli tagen här av Fischer. Mm. Att han skulle gå in och bli all bad guy, mer eller mindre. För det känns som att han ser hennes ficklampa. Men det verkar han ändå inte ha gjort. För hon lyckas gömma sig i den laggon och sen kör de iväg med bilen. Och sen är avsnittet verkligen slut. Jag stör mig på ett par saker. Varför jobbar de så jävla mycket i mörker? Vänta till dagtid för fan liksom. De gräver både i graven på nattetid och hon åker dit ut ensam nattetid och ska liksom smyga runt. Det gör inte så.
Det är alltid mörkt i Munkhärad. Det är det de har som kommunslogan. Det är alltid som... mörkt i Munkhärad.
Okej, okay, är det som, jag vet inte vilken det är som har nära till allt. Någon som har i mitten av Sverige, fast det är inte nära till något.
Galen i Säter hade väl Säter. Jag vet inte om de hade den eller om det är en sån urban legend.
Jag hoppas att
oavsett så är den bra. I men, love you är ju en annan bra. Just det,
ja. Men har vi tagit allt?
Nej, verkligen inte. Vi har verkligen inte. Jag är lite besviken på detaljnivån i det här avsnittet.
Ja, men
vi är verkligen inte inne på den här nivån att nu öppnas en dörr, nu går CG in genom en dörr in i ett annat rum. Det är väldigt, väldigt översiktligt. Jag tycker att det är helt rimligt att vi gör det som det är ändå 4 avsnitt som vi ska beta av, så jag tycker inte att på något sätt att vi ska gå tillbaka och gå scen för scen. Men det är lite ovanligt att vi så översiktligt går igenom handlingen ändå, tycker jag. Vi brukar vara mycket, mycket mer detaljstuderande.
Ja, är det för att jag inte har orkat skriva ner i detalj allt precis som hände och du aldrig gör det? Eller,
jag tror att det är nog det handlar om. Sen är det ju så att skulle vi verkligen gå in på detaljnivå och prata scen för scen så skulle det här avsnittet bli mer olyssningsbart än vad det brukar vara.
Ja, men jag känner samtidigt att det skulle inte bli så mycket längre för att det är så många scener där det egentligen inte händer så mycket så man kan spola förbi dem. Utan det är karaktärsbyggande och det är enkelt att prata en gång.
Det är inte så mycket scener där det händer jätteviktiga saker. Alltså på det sättet som scener som det brukar hända saker, utan det är precis som vi har varit inne väldigt, väldigt mycket på. Det handlar mycket om att förstå vilka är de här människorna.
Ja.
Det är ju de här 5 personerna i utredningsgruppen som är intressanta och vilka de är. Sen funderar jag på en sak som jag skulle fråga dig innan när du började prata om Claes, det här att han är homosexuell. Sägs det verkligen uttryckligen? För jag har inte noterat det mer än att jag, nu när du säger det så ja, det finns ju en hel del indiser som pekar på det. Men sägs det uttryckligen att han är homosexuell?
Jag vill minnas att det sägs uttryckligen... I fjärde avsnittet handlar det att Claes och Molander pratar och någonting om att de ska ha haft en tyst överenskommelse. Och där har jag skrivit att han mer eller mindre bekräftar att han är gay, för han pratar om sin, men så, du vet om min sexuella läggning eller något i den stilen, säger han.
Okay.
Ja, visst, han kanske har en annan sexuell läggning. Det behöver inte just vara gay. Jag bara kanske drog den slutsatsen lite för snabbt. Jag får en känsla av, för Molander har vi någonsin pratat om att hennes man och son har dött i, var det någon flygolycka eller någonting?
Flygolycka.
Jag får en känsla av att hennes son kan ha dött i flygolycka och att mannen är Claes. Men jag har inga belägg för det. Att de, alltså, att de har varit gifta en gång i tiden.
Nej, men det hade ju varit helt bizarrt om det skulle vara en plot twist, att det skulle komma fram.
Ja, men
det,
vad är
det, hade känts...
vad är det mellan dem då? Någonting har ju hänt i forntiden. Är det bara vid någon utredning där något har hänt?
Det är ju någonting, men de kan ju, då hade de ju, hade man ju varit tvungen att göra en poäng av det redan nu, om det är så att de hade varit gifta. Någon hade ju varit tvungen att nämna någonting om det. Men i alla fall, om det nu är så att Claes är gay, så är det ju, gör det ju hans relation med Kjell Bergqvists fru mer rimlig.
Jaha, henne har vi inte pratat så mycket om, Marit. För vi ser henne spelad först med, ja, vad sa du, hon spelade av?
Spelad av Siv Eriksson, jag ville bara notera det.
Ja, nej, men för vi ser ju henne först med Ragnarstams karaktär. Och de är fulla hemma, tror vi väl där nästan. Men sen så visar det sig att hon är ju Seges fru. Och Ragnarstam går, och de är ju liksom gemensamma vänner. Men ja, relationen där blir ju, eller så här, visst, de kan väl vara väldigt nära vänner fast att ingen av dem är gay. Men det, ja.
Nej, men alltså någonstans så, min första tolkning av det var ju att men det var någon typ av öppet förhållande, alltså något typ av polyamoröst förhållande. Att Marit var tillsammans med båda på något sätt. Hon var gift med CG och hade en relation till Claes. Men det finns ju egentligen, när man tänker på det, så finns det ju ingen, alltså den typen av, ska man säga, sexuell laddning eller liknande mellan Claes och Marit. Utan det är ju verkligen på ett vänskapligt plan som, alltså, den relationen finns, så som jag förstått det.
Ja, men att spela badminton ihop kan vara oerhört erotiskt, ska du veta. Det
är skönt att du och jag inte har spelat badminton ihop.
Nej, jag spelade mycket badminton när jag var ung, men det var ett tag sedan nu.
Så nej, du vet, men vad du pratar om när du säger att det är erotiskt laddat,
exakt,
att spela badminton.
Man står en klir. Ja, det är bara det är härligt. Men ja, nej, Marit beter sig, eller så här, hon försvinner ur serien när Seger åker upp och han försöker ringa och hon svarar inte. Istället har hon klippt av en halv gardin. Vad nu det ska betyda, för de har pratat om gardiner tidigare.
Jag tycker att du älskar hur du, sättet du säger det på. Så här. Och så har hon klippt av en halv gardin, som att det vore det naturligaste i världen.
Nej, det,
hon klippt
jag
av,
menar
klippt av en halv gardin. Nej, men du sa det på så roligt sätt. Ja. Just, men, ja, hon klippt av en halv gardin. Ja. Det är så att hon tog ut soporna och hon klippt av en halv gardin.
Ja.
Som man ju gör.
Ja, jag förstår inte vad du klagar på.
Nej, absolut inte.
Nej, men jag är intrigued här efter halva serien. Jag tycker inte att vi, eller så här, jag tycker vi har fått med de breda penseldragen, tycker jag vi har tagit. Och ganska mycket detalj också. Så känner vi oss redo för att liksom släppa avsnitt 1-4 och se vidare.
Gå på avsnitt 5-8, tycker jag. Det låter som en utmärkt idé. Nej, men jag är ju, känner mig verkligen, jag för en gångs skull är taggad som satan på att se färdigt den här serien. Alltså jag vill ju på riktigt se färdigt den, inte bara för att jag måste se den nu i och med att vi ska spela in om 2 veckor, utan för att jag verkligen vill veta vad det är som händer. Det är ju ett oerhört välskrivet manus, måste man ju säga. Man är ju, sitter på som på nålar.
Ja, det är välskrivet med vissa glitches, kan jag tycka, sådär, som vi har pratat om. Och framförallt hittills med det som vi har sagt, sekten och att, eller den här live-sekten eller vad man så kallar dem. Och att så här, jag tänker att polisiärt arbete när man ska utreda och så här, alltså, graven har ju legat ett tag. Varför skulle de åka mitt i natten och börja så här? De skulle ju vänta till morgonen så att alla är pigga och krya och man har dagsljus. Och det är så här, och det är mycket att de åker ut, visst, de åker ut på dagtid också och pratar med folk liksom, men ja, jag tycker de gör så här, det känns som att de sätter sig i lite dumma situationer ibland genom att åka ut själv eller att åka ut på nattetid, och det, sånt kan jag tycka, det är lite så här, för mig är det lite okej, ni vill ha väldigt mycket spänning här, men jag tycker att serien skulle klara sig utan den spänningen.
Det blir lite sökt spänning, tycker du?
Ja, jag tycker att de skulle litat på att den här historien vi vill berätta är tillräckligt bra. Vi behöver inte sätta dem i nattetid i en jätteutsatt situation och det ska vara läskigt. Sen är det här, liksom, ja, men när Cliff har inte berättat att han får vi nästan träffa första gången med att han skjuter mot dem, eller han påstår att han är ute och jagar i alla fall, men det är väldigt oklart. Liksom, att den sker nattetid har inga problem med, för att det är han som tar det valet att göra det. Där har polisen inte satt sig i den situationen. Så att, ja. Men generellt är jag positiv och ser fram emot avsnitt 58. Jag ska se dem snart här igen. Eller igen, se dem snart.
Gött.
Ja, känner vi oss nöjda då?
Ja, vi känner oss mycket nöjda. Vi känner oss lite missnöjda med att det är så få som har velat stödja oss på patreon.com/franbäcktillbron. Så att ni hör det, alla lyssnare. Gå in där och bli månadsgivare. Och visa att ni gillar mig och Gustav.
Ja, det får ni jättegärna göra. Vi söker uppmärksamhet och vi söker bekräftelse.
Eller så är det, ja. Så är det.
Men ja, ni hittar oss här patreon.com/franbäcktillbron. Vill ni mejla oss så kan ni mejla oss på franbäcktillbron@gmail.com. Och så har vi Instagramkontot som Mattias så förträffligt roddar, som heter Frånbäck till bron.
Var du lite ironisk här, Gustav? Tycker du att jag är dålig på att lägga upp bilder?
Nej, det var jag inte. Jag tycker du roddar alla dina Twitterkonton och Instagramkonton och Facebookkonton på ett
med
fantastiskt
sätt. Med den äran.
Ja, du är sociala medier-kungen i detta land.
Yes, ja. Ja, i alla fall i den här podden så kan vi väl, så långt kan vi väl
säga. Vi kanske ska nöja oss där, ja, precis.
Ja, vi nöjer oss där, tycker jag.
Ja. Vi säger tack för idag och så hörs vi om 2 veckor.
Ciao!
Ciao!